Vi är stolta över att berätta att vi numera gör denna podd tillsammans med Nextory. Erik, kan inte du berätta för våra lyssnare om vad Nextory är för någonting?
Det gör jag hemskt gärna. Nextory är kort och gott en streamingtjänst för böcker och magasin. Personerna bakom Nextory har sina rötter i Syrien där de bevittnade hur diktaturen begränsade tillgången på böcker. När de sen kom till Sverige blev det deras kall att göra böcker tillgängliga för alla. För en månatlig avgift får man alltså tillgång till en väldigt stor mängd e-böcker, ljudböcker och magasin. Allt digitalt. Smart, va?
Verkligen. Du och jag har ju någonting gemensamt och det är ju att vi älskar deckare. Så vad är det du läser just nu?
Just nu läser jag Keplers Lazarus som är en av böckerna i serien om polisen Jona Linna. Jag ligger faktiskt några böcker efter i den serien så det passar perfekt att ta ikapp med Nextory eftersom jag då inte behöver köpa alla böcker. Men du har istället hittat det perfekta sättet att somna på kvällarna, eller hur?
Yes, jag har kommit på den briljanta idén att lyssna på Sagan om ringen, Lord of the Rings, som ljudbok. Det är det sista jag gör innan jag somnar. För det är en perfekt bok för det syftet. Tempot, berättarrösten, det är ju som att ta ett sömnpiller mer eller mindre. Mycket bättre än att stirra i telefonen och framförallt att bråka med folk på Twitter.
Det är det verkligen. Och vill man som lyssnare stötta podden och ge oss möjlighet att steppa upp i vår bevakning av Malmö FF, ja, då ska man signa upp sig för 6 veckor gratis genom vår kampanjsida som ligger på våra sociala medier. Det kostar ingenting att prova och du kan avsluta prenumerationen precis när du vill.
Ja, kanonerbjudande helt enkelt. Så stort tack till Nextory för att ni är med och hjälper podden att utvecklas ytterligare.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ljusblå ögon. Jag heter Erik Karlsson och jag sitter här tillsammans med Sebastian. Hej, hur är läget Sebastian?
Det är bra, det nalkas ju jul runt hörnet så vi passar ju på och smyger igenom med ett litet avsnitt.
Vi gör det. Vi är inte med Måns den här gången. Han hade några saker för sig. Men vi kände att vi ville skicka ut ett avsnitt här innan jul som man kan njuta av. Under förhoppningsvis en liten julledighet. Men det går ju inte att spela in ett avsnitt idag, onsdag 20 december, utan att benämna det som inträffade igår när legendaren Bosse Larsson somnade in efter att vi har fått en längre tid sjukdom. Oerhört tråkiga nyheter att ta emot såklart. Det satte väl stämningen för hela den dagen, kändes det som. Och ja, våra tankar går givetvis till Bosse Larssons nära och kära i denna svåra stund. Och hoppas att det ändå går att få lite julfrid ändå. Vad har du för relation till Bosse Larsson, Sebastian?
Alltså jag var ju liksom inte född under Busses storhetstid, men jag har ju fått förklarat för mig att Bosse Larsson var ju en väldigt stor spelare som representerade både Kirseberg, Malmö FF, Stuttgart, och då fick jag även förklarat för mig att det var en gudabenådig spelare som var man än satte honom så gjorde han mål. Så mycket mer liksom har jag inte fått fram liksom av dem jag har i min närhet som har fått uppleva honom.
Nej, jag är inte heller född. Jag är inte i närheten av född när han var aktiv. Men han har alltid funnits där som en självklar legendar. Och det har gått lite i arv att han är den största MFF-spelaren. Genom tiderna, och det känns liksom självklart på något vis. Och det är en liten av en sorg ändå att man aldrig fick uppleva det. Att man är född i fel generation.
Ja, men lite så känner jag mig.
Man är lite avundsjuk på dem som fick uppleva det mäktiga 70-80-talet. Allt 70-talet då. Och, ja. Jag har liksom, jag har egentligen bara sett Bosse Larsson en gång i mitt liv. Och det var ju på invigningen av stadion 2009. Det var ju bland det mäktigaste jag åt med om faktiskt. När, om det var 24 000 eller hur många det var på den matchen, jag kommer inte ihåg. Men alla står och bara skriker Bosse, 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 Bosse. Och där och då tänkte jag väl ändå att han skulle synas i fler och fler offentliga sammanhang. Men det blev först och enda gången som i alla fall jag såg honom på riktigt. Sen har det mest varit en myt och en legend. Och kanske att han är nästan ännu mer mytomspunnen just för att han har varit så tillbakadragen. Och att det på ett sätt har nästan gjort honom ännu större. Hade man sett honom i var och varannan tv-studio och intervjuer lite här och där, så kanske man hade, alltså, inte hade haft riktigt den känslan kring det. Kanske han var, känns lite mer mänsklig, men nu är han nästan som en utomjording.
Mm.
Och att man det bara talas om, det är hörsägen liksom.
Ja.
Ja. Nej, som sagt, otroligt, otroligt tråkigt, och det är väl bara att utgå från och hoppas på att klubben och alla supportrar hylla honom på ett stort och värdigt sätt i det första bästa tillfälle. Jag läste att någon på Twitter hade dragit igång en poll om vi skulle döpa om stadion till Bosse Larsson stadion. Lite som de gjorde i Ajax med Johan Cruyff. Om det heter Arena eller vad nu heter. Johan Cruyff heter han i alla fall. Det hade varit mäktigt.
Absolut.
Så det jag säger inte emot. Kostar lite att bli av med sponsor, men vad fan, det får det kanske vara värt. Det var inte det vi hade tänkt ägna särskilt mycket mer tid åt. Som sagt, ingen av oss kan ge några egna erfarenheter av Bosse Larsson som fotbollsspelare, och egentligen inte så mycket som människa heller, för man har ju aldrig riktigt fått uppleva honom. Men istället ska vi prata lite grann om det som har varit, fokus på härlaget, och vi har tagit fram lite olika topp tre-listor som vi ska gå igenom. Och sen så ska vi avsluta med att vi tar fram varsin julönskan de här tiderna. Första topp tre-listan är då topp tre nyförvärv, och Sebastian, vad har du för
då tre, kör vi en liten trumvirvel. Jag får väl säga till Måns att han får klippa in kanske.
Ja.
Men plats ett har jag faktiskt skrivit Derek Cornelis, kanadensaren som kom inför denna säsongen, gjorde det med bravur. Tyckte att man höjde på ögonbrynen när han väl anslöt till föreningen och tänkte, vad är detta för mittback man har hittat, och hur noga hade man scoutat honom? Men jag håller honom som väldigt högt i alla fall i detta anseendet.
Ja, vi blev nästan lite hånade för den övningen. Men det var väl uteslutande just för att han var från Kanada. Inte så mycket för att någon visste vem tusan det där var. Utan det kändes mest bara som att är man kanadensare så spelar man inte fotboll. Då håller man på med curling eller hockey eller något sånt istället.
Ja.
Det bevisade han alla att det kan man visst.
Ja. Plats två, Gabriel Busanello. Vänsterbacken som man hämtade på rekommendation från gamle spelaren som Malmö hade, Wilton Figueiredo, tipsade Malmö FF om Gabriel Busanello. En vänsterback som jag tycker mig se tendenser till en ung Ricardinho som spelade i MFF innan, som gjorde även han succé. Och jag tyckte det fanns även där fina intentioner på att MFF scouting-arbete funkade även denna gången och fick fram ett väldigt fint guldkorn.
Ja, det får man lugnt säga. Vem har du på tredje plats då?
Och min tredje spelare är den spelaren man hämtade från Helsingborg, Taha Ali. Spelaren som inte var väl känd för att göra så mycket poäng just i Helsingborg. Men väl kommer även han in inför den säsongen och gör det med ett sånt stort självförtroende. Och liksom, ja, jag skojar nog inte om detta, men jag tycker ju att farten på kanterna när Taha Ali spelade på plan, det var, ja, det går inte att ta på, liksom snabb som vessla och liksom bara ryckte ifrån sin försvarare. Och inte nog med det, det gav ju hur mycket poäng som helst i detta.
Ja, han slog sin poängrekord från föregående säsong ganska tidigt och ganska rejält. Jag misstänkte att den här första listorna skulle vara ganska lika. Ja, det finns ju ett begränsat antal nyförvärv att ta av. Och sen så kändes i alla fall två av dem ganska självklara att ta på den här listan. Jag börjar nerifrån. På tredje plats har jag Cornelius, och det är väl inte så mycket mer att säga. Han har ju varit en överraskning och en otroligt stabil mittback. Och jag tror att det finns ännu mer att ta av där. På andra plats har jag Boris Busanello. Som sagt, det är inte så mycket mer att säga där. Han har varit otrolig. Lite overkligt att man har lyckats hämta så pass bra spelare till Allsvenskan. Och det är väl, får vi se hur länge vi får njuta av att se dem i en MFF-tröja. Och sen på första plats så tolkade det som att det inte var bara nyförvärv för spelare utan även på ledare. Så jag har tagit Henrik Rydström. Jag tycker han är den tveklöst viktigaste pusselbiten som man hämtade in i vintras. Efter ett minst sagt stormigt år på tränarsidan med ett antal olika tränare på en och samma säsong, och det kändes lite riktningslöst. Man famlade efter att hit komma på spåret igen efter att Thomasson hade lämnat, och sen kom Rydström in, och det kändes rätt, tycker jag, från första dagen. Alltså han sa rätt saker, han kändes verkligen som att han ville vara här och att han hade en tydlig idé om vad han ville göra Malmö FF, för vad som behövde göras för att man inte skulle upprepa den katastrofala säsongen 2022. Och han har väl infriat i princip alla rimliga förväntningar. Det är klart att det fanns förhoppningar om ett cupguld och Europaspel på det sättet, eller via den vägen, men det var väl kanske lite mycket att be om att han ska lösa ett cupguld på ett par månader. Utan det var väl SM-guldet som var det rimliga långsiktiga målet. Det löste han, om än med lite marginal, och samtidigt så tycker jag att han har utvecklat både spelet och spelare hela tiden. Jag kan inte se något annat än att det kommer bli ännu bättre nästa säsong. Så han är för mig den viktigaste rekryteringen. Och förhoppningsvis så sagt blir han kvar i många år till. Då ska vi gå till nästa kategori. Yep. Topp tre matcher. Där kan jag börja. På tredje plats, det är kanske en liten udda match, tycker vissa. För det beror på vad man lägger i liksom, definitionen. Men Häcken hemma, som i och för sig bara blev 2-2. Men jag tyckte det var kanske den objektivt bästa fotbollsmatchen på hela säsongen. De två lagen i serien som har absolut högsta nivå. Där och då. Dessutom väldigt bra form båda två. Och det var en fantastisk fotbollsmatch. Såklart väldigt tråkigt att vinna den matchen, men jag har svårt att släppa den insatsen och den Ja, det var bara en otroligt bra fotbollsmatch. På andra plats har jag AIK hemma. Det var ju under den här perioden när vi bara radade upp segrar och det spelade liksom ingen roll att vi släppte in ett tidigt mål på en straff. Man visste om att den där matchen skulle vi vinna, och det gjorde vi på ett otroligt övertygande sätt. AIK var det nära, och det var väl en av de bästa matcherna, så det var väldigt kul. Och slå AIK hemma, det är vi vana vid, men det blir inte mindre. Det blir inte mindre tråkigt för dig.
Nej.
Det är extremt roligt. Och sen den bästa matchen, det är mest känslomässigt, men HBK borta tyckte jag också var en otrolig känslostorm där på slutet. Det var den enda bortamatchen som jag lyckades åka på i år, så det spelar såklart in. Och med det avgörandet i liksom typ matchens sista spark, jag vet inte om det var det, men typ matchens sista spark på det sättet som Patriot slumbas trämmer till. Det var så otroligt. Det var riktigt bra stämning också, bra uppladdning. Allting var fantastiskt med den matchen. Så det var de matcherna som satte, man kan kanske inte säga guldmatchen, men jag tyckte matchen i sig var lite halvt avslagen. Så var det bara, det var mest att det var omständigheterna runt omkring som gjorde den speciell. Men du kanske tycker annorlunda.
Jag har ju tagit bortamötet mot Värnamo där jag tycker Taha Ali har lekstuga med hela Värnamos försvar och gör en riktigt grym insats där det känns som att Taha Ali liksom visar vad han är värvad för. Och det känns som att det är mycket som händer i denna matchen just på Alis kant. Det är liksom ingen lugn stund för deras försvarare, utan han liksom bokstavligt talat bara springer iväg försvararen och lurar upp honom på läktaren och köper korv.
Ja, det där målet han gör är... Det är väl årets mål?
Ja, jag vill få det till det. Men... det är väl det minnet jag har från den matchen. Och sen till nästa match som jag var till och med på och såg, det var faktiskt mötet mot Sirius. Ständigt detta Sirius som man verkar ju gilla hela tiden och vinna över. Och där har jag ju skrivit att man presenterar Lillbagarn och en viss Pontus Jansson äntra planen, och jag tycker att MFF i denna matchen visar både hunger och vilja när man går för det.
Den matchen minns jag faktiskt.
Du har kanske förträngt den.
jag brukar glömma matcherna ganska fort faktiskt. Det är några få som sätter sig som man kommer ihåg, men annars har jag väldigt kort minne.
Jag börjar bli som spelarna i MFF. Vissa spelare vill minna sina matcher och vissa bara, nej, jag tror inte det.
Precis, så är det.
Men till den matchen jag tycker väl satte mest avtryck på mig, det är just det du snackade om innan, det är guldmatchen faktiskt. Vi kommer från en tung match mot Häcken där vi ser ganska bleka ut, och var till matchen mot Elfsborg så tycker jag man visar att man är bäst när det gäller. Och enligt mig så vinner man välförtjänt detta SM-guldet. Kort och koncist.
Kort och koncist. Ja. Det är svårt att invända mot det. Ska vi gå vidare till nästa kategori? Det är topp tre viktigaste spelarna i år. Då kan du få börja.
Där säger jag faktiskt Johan Dahlin, självskriven i min bok Rena muren mellan stolparna, som spred ett lugn och var länge sedan jag såg Johan Dahlin så säker mellan stolparna som jag tycker man ser denna säsongen.
Ja, frågan är, det är nästan som att man undrar om han någonsin har varit bättre än vad han var i år.
Ja, det var väl sedan han slopade de här omstridda gifflarna som blev väl en höna av en fjäder.
Ja, vad man undrar ju lite grann. Alltså, antingen är det där lite överdrivet och att det kanske snarare var andra anledningar till att han höll sig skadad i filmen, men om det är liksom hans livsstil som har gjort så stor skillnad, så undrar man ju vad han hade varit om man hade tagit det på allvar redan från början.
Ja.
Vintern, han är, vad är han, 37? Nej,
ja, han är väl där omkring i alla fall.
Ja.
Vi ska nog inte diskutera ålder i denna podden,
nej,
men
nej,
vi ska njuta av att vi har en så stabil målvakt mellan stolparna.
Ja, det ska vi verkligen göra, och det är väl, ja, men det är väl rimligt att han går in även nästa säsong som en givna första valet.
Det utgår jag från, och jag tror att han känner dig själv också, att han är liksom det givna valet mellan stolparna. Men nog snackat om Johan Dahlin. Vi har ju fler personer att belysa. Men jag tycker ju då att en viss Sebastian Anasi utlånad till Kalmar under Rydström förra året och gjorde det med bravur. Och något han fortsatte när han väl kom hem från sin utlåning. Och jag tycker ju att jag kanske kan tycka att Anasi hade väl väldigt svårt både i vad heter de, Varberg, när han hade Jocke Persson som tränare där, och så en kort tid när han sen blev hemkallad från den här utlåningen i Varberg igen, och sen kändes det som att där hände någonting med honom när han ytterligare en gång blev utlånad till Kalmar och Rydström ta honom under sina vingar. Och där har vi nog en spelare som kommer att gå för stora pengar. Om inte i vinter så kanske i sommar.
Ja, det får man nog utgå från. Och det är intressant, det tycker jag också att alltså, den spelaren som kanske har utvecklats mest på senaste dryga året åtminstone. Jag tyckte han var när han var i Varberg, då visste jag knappt om att han existerade, för då var han ganska ung, där han inte riktigt kunde presentera sig i Malmö. Men sen när han först fick chansen under JDT, så tyckte jag att han var en sån spelare som, ja, men det såg ju intressant ut, det hände lite grann, men det blev inte så mycket konkret av det. Han hade svårt att få det till vassa målchanser. Och lite den tendensen tyckte jag också att man såg första halvåret då 2022. Han fick en del chansen då på försäsongen och början på säsongen, men det ville sig inte riktigt, släppte inte riktigt. Men då behövde han uppenbarligen lite självförtroende, få jobba lite med Rydström, och sen ja, den utvecklingen är ju sanslös faktiskt på så kort tid, att gå från då vara en spännande spelare, men som hade svårt att få en slutprodukt till att göra, vad det blev, 19 poäng eller vad det var slutet den här säsongen. Imponerande.
Och som sista person som man gärna vill belysa, killen som går som tåget i Frankfurt, Hugo Larsson, killen som såldes för rekordsumma och kändes alltid spelbar, som hela tiden var ett steg före sin motståndare. Där tycker jag inte bara MFF ska hyllas, att man ser potentialen i honom. Men även Milos Milojevic ska ha cred för att man sa till MFF att här har vi en kille som man ska satsa på. Och ja, slutprodukten har vi inte sett slutet av, utan jag tror att Hugo Larsson i detta fallet kommer att inom snar framtid vara i de större ligorna och i en större klubb.
De större ligorna är han ju säger redan, men finns ju större klubbar i alla fall. Han spelade för få matcher för att ta plats på min lista, men han var ju outstanding under våren, och helvete vilken höst han haft i Frankfurt. Så du highlights-klippet när de möter Bayern München?
Oh ja.
Det är det sjukaste. Alltså, att han spelade allsvenskt för bara några månader tidigare, det är faktiskt svårt att ta in.
Ja.
Att man kan gå från att sista matchen var väl hem mot Degerfors, va? Mål och en bra match där såklart. Men att gå från det till att bara några månader senare köra över Bayern München i Bundesliga. Det, det är sanslöst. Min topp tre-lista går på de, för, till de spelarna som jag tycker har varit viktigast för spelet. För att spelet ska flyta, de som jag tycker har märkts mest när de inte har varit på planen. Och på tredje plats har jag Taha Ali. Och ja, vi har varit inne på honom redan. Men jag tycker att han tillför en dimension varje gång han är på planen. Och jag tycker det märks när han inte är på planen, just att vi saknar det här överraskningsmomentet. Och framförallt under hösten så tycker jag han varit helt fundamental. Och utöver sina dribbelkonster och sitt driv på kanten så har han också lagt till ett jäkla hårt jobb. Ja, och det ska man, det kan man inte säga för många gånger. Att jävlar vad han jobbar hårt i defensiven. Och verkligen utvecklat sitt spel där. Så han tar plats nummer tre på min lista. Plats nummer två så har jag Busanello. Tack och lov så spelade han de flesta matcherna, men jag tyckte det märktes ändå, även om Martin Olsson gjorde bra, så tappar vi en hel del tycker jag, i speluppbyggnaden när Busanello inte är på planen. Han har sånt enormt lugn med bollen och hittar alltid konstruktiva lösningar, stressar sällan upp sig och slår sällan bort onödiga långbollar, samtidigt som han tycker jag nästan underskattade defensiva, för jag tycker när man läser här och där att folk kritiserar hans defensiv, men det här är lite svårt att begripa. Jag tycker han är otroligt stabil och svår att ta sig runt, läser spelet så pass bra att han ofta bryter längre passningar hur lugnt som helst liksom. Jag tycker han är enorm. Och den viktigaste spelaren för mig, det är Sergio Peña. Trogna lyssnarna på den vet hur svag jag är för fotbollsspelaren Sergio Peña. För sig fotbollsspelaren just för ja, av uppenbara skäl. Men han tycker jag var det största problemet under 2022. Inte just han då, utan framförallt att han inte spelade. Jag tycker att vi blev extremt lättlästa och hade väldigt svårt att komma fram centralt i banan. Det var väldigt mycket ut på ytterbackarna, upp på yttrarna och så spel därifrån. Det blev väldigt lättläst. Men med Sergio Peña på planen så vet man om att man alltid har en väg centralt och att han alltid hittar lösningar som ja, ingen annan i serien gör. Jag tycker också att han har steppat upp i det defensiva spelet också. Han ligger jättehögt upp i brytningar och bollvinster. Och då dueller också. Det kanske man inte tror, men det gör han. Så tycker faktiskt att han har varit riktigt bra. Och jag har svårt att säga att han är kvar till nästa säsong. Det känns som att han är sugen på ett nytt äventyr. Det kommer att vara tråkigt i så fall. Men jag hoppas att han är kvar. Men det känns väl inte som att han stannar en säsong till, eller vad tror du?
Nej, alltså han har ju hela tiden hintat om att han vill komma närmare sin dotter, och jag tror att i och med hon, dottern befinner sig i Peru om inte jag har fel för mig, så jag tycker väl att vill Sergio Peña söka sig vidare så tror jag inte MFF sätter några fingrar emellan. Det viktigaste är ju vad spelaren själv vill.
Ja, och sen så känns det som att han skulle kunna spela i en större liga också. Han var ju bra redan i Holland.
Ja.
Så att skulle någon klubb nappa på honom där, så kan jag verkligen säga att han kan vara sugen på det. Kanske lite sydligare breddgrader, varmare klimat. Tycker han säkert inte är jobbigt. Och där kan man lägga till att han har ju ett kontrakt som går ut efter nästa år. Så ska man sälja honom, då är det ju nu han ska säljas.
Yeah.
Annars går han ju som bossman om ett år eller för kaffepengar i sommar. Yeah. Så jag undrar lite grann hur de tänker där, om man ens gör ett försök att förlänga. Eller om man ger honom, säger till att han hittar en ny klubb som kan betala åtminstone vad vi gav för honom. Så
honom. Det kan ju också vara så att man kanske har ett kontrakt på bordet med möjlighet till antingen att man bryter det om just det anbudet han själv vill ha kommer, eller att, vad ska man säga, att man har en utköpsklausul som gör det möjligt att Peña kan få lämna utan att veta hur föreningen har det just nu, för det ska ju sägas att föreningen håller ju på nu och värvar rätt mycket damspelare, vilket vi kommer att belysa i ett annat avsnitt, men det är ju mycket som händer runt omkring Malmö FF just nu i alla fall.
Ja, det är inte så att Adrian Andersson ligger på latsidan, kan man säga.
Nej.
Där jobbas det intensivt. Och ja, det kan mycket vara som sagt, men alltså, vill han förlänga så tror jag inte att det finns någon som från Malmös sida som tvekar på det, utan då tror jag det bara är att komma överens om villkoren och så skriva under.
Ja.
Men man vill nog ogärna sitta på ett utgående kontrakt. Dels för att man då inte kan få några pengar för honom. Och sen så länge kontraktet, eller ju mer man närmar sig kontraktet går ut, så kan jag tänka att det påverkar en spelares prestationer. Man kanske inte är jättesugen på att riskera en skada när man sen ska gå ut som bossman i nästa januarifönster. Det var de positiva kategorierna för förra året. Nu ska vi prata om det finns några besvikelser. Och det tycker jag att det finns. Så det ska vi väl gå igenom. Där på tredje platsen så har jag att en utebliven ungdomssatsning. För ja, det börjar nästan bli tjatigt i det här laget att prata om vilken fin ungdomsakademi vi har. Att vi har, jag vet inte hur många stjärnor eller vad det är i förbundets roll genomgång. Och att, ja, det finns en massa spelare både utomlands och i andra svenska klubbar som har Malmö som moderklubb, eller i alla fall varit fostrade i Malmö FF under någon del av sin karriär. Men jag blir lite besviken på att det inte var några ungdomar som fick riktigt chansen det här året. Den som fick mest speltid under allsvenskan, det var möjligen Hugo Bolin då, om han räknar med honom, men alltså det var, på hösten var det Adrian Skogman, men det kändes inte riktigt som att de satsningarna var helhjärtade. Jag kändes inte som att man verkligen gav dem förtroende på det sättet som vi pratade om Milos och Hugo Larsson förra året, att Hugo Larsson fick chansen och sådär. Nu är det här din plats, nu ska du spela. Det var inte så att han gick in och dominerade första matchen som han spelade 2022, utan alltså, han gjorde inte bra sig, men han fick ju chansen att växa in i det. Jag hade gärna sett att någon från de egna ledarna hade fått något liknande åtminstone det här året. Mm. Och vi har inte heller liksom tagit in så hemskt mycket unga spelare utifrån. Det är Otto Rosengren. Sen är det en del spelare som är 23-24 och knappast några som man kan hoppas på att utveckla och sälja vidare för jättemycket pengar. Så att lite av en besvikelse, även om såklart besvikelse är det har varit en bra säsong, så att man får ju leta. På plats två så har jag tagit skador och sjukdomar. Det har varit lite för många konstiga skador och sjukdomar och andra hälsotillstånd det här året som ställt till det. Började med Anton Tinnerholms ljumskar som vi får se om de någonsin blir bra igen. Och så ACs hjärtproblem efter det, och så Vecchias halsinfektion. Och ja, men det har varit sådana saker man tycker har stört rytmen och gjort att vi inte riktigt har fått bygga den där startelvan, den där stommen som vi ska kunna luta oss mot i flera år, utan det blev rätt mycket hattande med positioner och spelare ut och in mellan matcherna. Jag tyckte också att det påverkade prestationerna under en period, att man inte riktigt har den tryggheten att man spelar vecka ut och vecka in, så blir prestationerna därefter. Det var en period där under sommaren, tidig höst, där prestationerna inte var på topp. Och det tycker jag att man kan till viss del förklara med otur och kanske konstig belastning i vissa fall också. Yes. Och den allra största besvikelsen, det är ju såklart det uteblivna Europaspelet. Man har ju vant sig vid att de allra flesta somrarna så ger sig man FF ut i Europakvalet och oftast hela vägen till slutspel. Och visst kändes det lite tomt att bara ha allsvenskan att fokusera på.
Ja, men sen kanske gruppen mådde väl nog rätt bra och blev kanske lite mer sammansvetsade som en enhet när man nu till nästa år ska kvala till ett Europagruppspel och fightas med de stora elefanterna.
Ja, jag tror inte det var dåligt så tillvida att jag tror att det hade varit tuffare att ta SM-guldet om man hade haft ett Europagruppspel och dessutom med alla konstiga skador och grejer, så var det säkert positivt i längden, men det kändes tråkigt. Tråkigt helt enkelt, bara kändes att inte ha de resorna, inte ha de matcherna och den liksom spänningen. Att man har blivit bortskämd med att Malmö FF regelbundet har varit där ute. Och så dessutom så förlorar man ju väldigt viktiga sidningspoäng. Nu när Conference League har rullat igång sedan år tillbaka så går det ju inflation i sidningspoäng, och missar man helt Europa ett år så tappar man ju jättemycket på klubbrankingen. Så det kan ju ställa till det till nästa år om man tappar en sidning på grund av det. Nu ser det väl positivt ut ändå. Men ja, det tyckte jag var de stora besvikelserna. Vad hade du där?
Jag kopierar faktiskt samma koncept med den här uteblivna ungdomssatsningen. Att man hade önskat lite mer flera akademispelare som hade fått chansen i A-laget. I alla fall för möjlighet till att debutera. Att man hade störst hopp om Adrian Skogmar som tyckte att man såg att skulle inte Tinnerholm kunna spela något eller se sig vara skadad, så hade jag ju gärna velat se mer av Skogmar till exempel i flera matcher.
Det var ju bra när han kom in. Alltså, ja. jag kan ju verkligen förstå att det är svårt att släppa fram unga spelare om man tycker att de tar för sig, men jag tycker inte Skogmar var så mycket sämre än någon annan i de matcherna han spelade. Utan snarare så rätt pigg ut på sin kant och initiativrik.
Ja, och mogen tyckte jag med. Det var liksom inte det här. Man säger ofta att vissa spelare kan framstå som lite halvt valpiga och orutinerade i vissa beslut och nervösa. Men Skogmar tyckte jag att när han väl fick chansen så tyckte jag att man så intentioner på att detta kan lyfta och bli bra.
Nej, jag håller med. Som inte överarbetar, utan alltså, det är också en sån som Elson McCauley som man inte pratar om väldigt mycket i MFF-led. Och jag menar, Rydström har lyft fram honom och sagt att han är den bästa. Vad är han? 06? Nej, vad är han? Ja, vad är hans årgång? Men är 04 eller 06 eller 05 eller sånt där. Liksom att, ja men framstående ungdomslandslagen och så vidare. Och sen får han ett inhopp på tre minuter under vårsäsongen och sen var det inte så mycket mer.
Nej.
Det tycker jag också är lite märkligt när man dessutom hade bekymmer på den där högerbacksplatsen tills Martin Olsson gjorde den till sin.
Ja. Sen ska väl också belysas de ständiga avbrotten i form av föremål, bangers som har varit liksom väldigt irriterande när man har väl sett matcherna hemifrån, att det försvinner glädjen ur sporten, och liksom de som håller på med att slänga föremål, bengaler, bangers mot publik och liksom gör det till en grej. Jag har svårt att liksom riktigt ta det till mig vad tjusningen med detta är. Alltså, nej, jag tycker inte sånt hör hemma på ett idrottsevenemang eller rent generellt. Jag blir bara så besviken.
Så det är... Jag kan bara vara med. Jag hoppas att det blir mindre av under 2024.
Och som sista punkt så tyckte jag att vi hade väldiga problem med de fasta situationerna innan Oliver Berg började serva in bollarna. Där varannat mål, eller varannan situation ska sägas, blev till en farlig målchans. Och det tyckte jag att det försvann lite när Christiansen tråkigt nog fick den här problematiken med sin hälsa, och plötsligt så visste man inte hur man skulle förmedla de här hörnorna. Men sen öppnades ju möjligheten till att få in Oliver Berg, som Rydström säkert hade sagt till MFF innan att man ville ha, kanske inför försäsongen. Men då var det inte möjlighet eftersom han hade en överenskommelse med Djurgården vid det tillfället. Men jag tycker ju att det finns fortfarande möjligheter till att kanske gnugga lite mer på detta.
Det finns det. Det känns lite som att det kom... fick i alla fall hack i kurvan lite grann när Oliver Berg blev skadad. Det började ju väldigt lovande där precis när han kom. När Martin Falk också kom. Man sa att här blir vi bättre. Det tog ett tag innan det blev mål av det. Men man kände ändå att de blev farligare och farligare. Mm. Och sen blev det lite hack när Oliver Berg skadade sig, just för att han var ofta som den som slog de där hörnorna och fast situationerna.
Mm.
Men han ska väl komma tillbaka till när allsvenskarna drar igång igen, så hoppas vi att man gnuggar fast situationerna.
Ja, det tycker jag med.
Ska vi gå vidare till nästa kategori, för det var den här tre, va?
Japp.
Då ska vi blicka lite framåt och prata om vad vi ser fram emot under 2024.
Ja.
Vad har du skrivit ner där?
Nummer tre har jag ju sagt, rapporter från träningsplanen. De första rapporterna hur den fysiska statusen på eventuella skadade spelare, hur många av dem är disponibla efter ett lite längre uppehåll, och ja, känna att nu börjar säsongen närma sig sakta men säkert. Ja, jag har skrivit där plats två, ja, det är väl svårt att ta ifrån, men en allsvensk premiär med nyklippt gräs och solen i ögonen.
Det är härligt.
Det är en känsla som...
Blåsiga tänker på det, liksom att en solig vårdag kliver in på stadion och känner det där.
Och ja, spel i Europa inför ett fullsatt Eleda stadion som bara kokar. Det är mina punkter. Känner redan hur det börjar bli gåshopp. Ja,
jag tycker att det här uppehållet har varit lite väl långt. Längtar tills träningarna som drar igång igen och man får känna lite puls.
Ja.
Man går ner så rätt mycket i december när allting bara dör.
Ja.
Jag har skrivit ner på tredje plats så ser jag väldigt mycket fram emot att få se Otto Rosengren. Han fick ju lite stökig start i Malmö FF när han går och skadar sig det första han gör. Och sen så tog det tag innan han kom igång, men sen kände jag verkligen att han mot slutet tog för sig mer och mer och visade ett spel som jag inte trodde att han hade i sig riktigt. Jag trodde att han var en med ganska duktig men en tvåvägsmittfältare som inte riktigt hade de offensiva egenskaperna som han har visat sig ha. Men jäklar vad han har bevisat mig fel. Han har verkligen visat att han kan spela, dels att han kan spela på alla möjliga positioner på det här mittfältet, men också att han faktiskt är ett hot framåt. Och det trodde jag verkligen inte. Han hade väl typ inte gjort ett enda mål i Mjällby innan han kom hit. Man minns ju det där målet mot Hammarby exempelvis, och långskottet mot vilket lag det där nu var, som sagt, jag minns inte matchen, men det långskottet på hemmaplan i alla fall. Så jag ser verkligen fram emot att få se honom ta en startplats och tro att han har en enorm potential. Jag tror att han mycket väl kan få en, kanske inte väl stora ord, men en liknande utveckling som Hugo Larsson faktiskt. Det är klart att det tar lite längre tid att komma ut när man startar en lite mindre klubb och har lite sämre förutsättningar. Men potentialen att bli riktigt, riktigt bra, den har han. Så jag ser verkligen fram emot att se honom ta de stegen nästa säsong. Och det känns också som att han har liksom inte bråttom, utan han är väldigt nöjd med vad man är för. Det är extremt moget att ha den insikten. Att det är det som är bäst för oss, för honom i dagsläget, att verkligen blomma ut här innan han går vidare. Och det tror jag han kommer att göra. Och rent spelmässigt så ser jag fram emot att få se lite mer variation i spelet än vad det var under framförallt våren och sommaren. Man var kanske lite enkelspariga, men jag tyckte man såg under hösten att man la till fler verktyg i verktygslådan, helt enkelt, att faktiskt kunna ta sig en lite längre boll, lite rakare spel när det passar. Och inte minst så såg vi det mot Elfsborg guldmatchen, när man spelade väldigt olikt Malmö FF faktiskt, där man hade ovanligt lite bollinnehav, men sårade Elfsborg genom att locka upp dem och sen gå rakt och snabbt när det fanns möjlighet. Och det kostar många som pratat om det där. Dels så har ju Rydström själv pratat om att det finns sådana delar han vill utveckla, och även andra tyckare som tror och ser den utvecklingen ske. Så det tycker jag ska bli jätteintressant att se om Rydström lyckas med det under nästa säsong och om vi vann SM-guld med ett ganska enkelspårigt spel, så kan man ju tänka sig hur bra det kan gå om man dessutom lyckas variera det lite grann. Så det ska bli kul. Och sen det sista, så slog vi ju både publikrekord på hemmaplan och publikrekord på bortaplan under förra året, vilket ju är helt otroligt med tanke på att framförallt alltså bortaspelet hade vi inga Skånederbyn. Det var rätt många långa resor, men de som åker på de där matcherna är riktiga hjältar. Och de var fler än någonsin, om jag förstått det rätt. Och även hemmaplan så slog vi publikrekord efter ett räknefel i premiären, tror jag det var. Så fastslogs det att det var det. Och det är ju helt otroligt med tanke på att det är en ganska begränsad kapacitet på stadion. Jämför man med 2004 så togs det in antal tusen fler på gamla stadion. Det var väl publikgränsen typ 27-28 tusen. Men även på nya stadion där man från början hade en intention om att kunna få in runt 24. Och nu är väl slutsålt typ 21,5. Och att du har ett publiksnitt på över 20 tusen och slår rekord, det är otroligt, och det hoppas jag och ser fram emot att den trenden fortsätter. Jag har väldigt svårt att se att vi inte skulle göra det. Det känns inte som att fotbollsfebern i Malmö på något sätt kommer att avta, utan den kommer säkert fortsätta. De har väl slagit rekord i förnyade årskort också, om jag förstår det rätt. Så att allting tyder på det. Så det ser jag väldigt mycket fram emot på, så att gå på fullsatta läktaren hela året.
Yes.
Då ska vi avsluta, för vi är ju i juletider och det är onsdag 20 december när jag spelar in detta. Och på nu i helgen då så är det julafton. Så vi ska avsluta med en liten julönskan helt enkelt. Vad önskar vi oss? MFF-relaterat givetvis. Och högst upp på min önskelista är en högerfotad Bussanello-klon till högerbacksplatsen. Tänk att få ha en Bussanello på andra sidan. Då blir vi oslagbara. Om det inte går att klona Bussanello och göra honom högerfotad, eller klonen då högerfotad, så jättegärna en sydamerikansk högerback. Det hade varit riktigt sexigt att ha bara sydamerikaner på ytterbacksplatserna. Mm. Det är min önskan. Vad önskar du dig?
Ja, om det är ett nyförvärv man har i tankarna, så vill jag ju... Jag har ju snackat varmt om denna killen så många gånger.
Du får önska precis vad du vill, bara det är hanterat. Men jag misstänkte att vi skulle komma hit, men du får fortsätta.
Jag beklagar om jag tjatar om denna spelaren. Jag blir väl snart avstängd från mitt eget livsverk. Men jag säger väl det återigen. Saman Ghoddos, som jag länge har tjatat om. Och skulle inte det bli möjligt, ja... Se om man hittar något alternativ till Tinnerholm. Det har ju dessutom snackats om att det var ju en dansk spelare, Stryger Larsen tror jag han hette, som Christiansen kände.
Ja, men han dementerade väl det rätt. Han var väl på guldfirandet och så var han väl på kompis med Christiansen. Men han dementerade väl det ryktet. Och han är rätt gammal också tror jag.
Han är väl lite över 30, ja.
Så att då är, och har väl dessutom varit lite skadad.
Jag tror det. Men om jag inte liksom får välja något nyförvärv, så skulle jag nog vilja att man hittar något sätt så man kan identifiera de här personerna som slänger in föremål på arenan, på motståndarsupportrar och dylikt. Allt från att man... Den här metallbågen som man har på flygplatser, som även känner av bengaler eller bangers, så ingen far illa. För arenan ska ju vara en trygg plats för alla.
Det är väl en jättefin julönskan tycker jag. Tveksamt om den slår in. Man behöver inte vara realistisk. Man får önska det precis vad man vill faktiskt. Så du får även önska dig samman Ghoddos.
Tack Erik, det värmar i själen.
Helt okej. Okay. Även om det var kanske årets mest väntade önskelista. Har vi någonting mer vi vill säga? Eller är vi nöjda så?
Jag tycker väl att, vad säger du om att önska våra lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år? Och vi kan väl även slå fast vid att vi kommer fortsätta med att ha gäster efter vi kommer tillbaka på det nya året. Utan att säga vilka namn vi har på väg in, men det kommer att vara mer gäster. Vi kommer förhoppningsvis få lite koll på hur MFF kommer formera sig inför den gångna säsongen. Jag vet inte, Erik, har du...
Ja, men en sak, vi kommer ju tillbaka. Ja. Och jag vill också önska alla en god jul och gott nytt år. Och så kanske vi ska avsluta med att säga vidare i frid, Bosse Larsson. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott.
Hej.
Hej.